Förra helgen så läste vi den vackra delen av julevangeliet. Och nu ska vi läsa den fasansfulla fortsättningen. För det är faktiskt så. Och jag ska läsa den och ni ska inte få texten på en bild utan ni ska få en bild. Och så läser jag texten. Ett konstverk som jag snubblade över på Facebook. Det ska ni få vila era ögon på och så ska ni få mera öron lyssna till den fasansfulla fortsättningen av julevangeliet. När de hade gett sig av visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef och sa: stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly till Egypten och stanna där tills jag säger till dig. Ty Herodes kommer att söka efter barnet för att döda det. Josef steg upp och tog om natten med sig barnet och hans mor och begav sig till Egypten. Och där stannade han tills Herodes hade dött, för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas: från Egypten har jag kallat min son. När Herodes märkte att han hade blivit lurad av stjärntydarna blev han ursinnig och lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnejd, som var 2 år eller därunder. Det var den tid han hade fått fram genom att fråga ut stjärntydarna. Då uppfylldes det som sagts genom profeten Jeremia: rop hörs i Rama, gråt och högljudd klagan. Rakel begråter sina barn. Hon låter inte trösta sig, ty de finns inte mer. När Herodes hade dött visade sig Herrens ängel i en dröm för Josef i Egypten och sa: stig upp och ta med dig barnet och hans mor och bege dig till Israels land. De som ville ta barnets liv är döda. Josef steg upp och tog med sig barnet och hans mor och flyttade tillbaka till Israels land. Men när han hörde att Arkelaios var kung i Judén efter sin far Herodes vågade han inte återvända dit. I en dröm blev han tillsagd att dra sig undan till Galileen. Och där bosatte han sig i en stad som heter Nasaret, för att det som sagts inom profeterna skulle uppfyllas. Han ska kallas Nazaré. Under julnatten så är det ljuv änglasång som hörs. Och idag så är det ett ramaskri som vi får ta del av. Och det är härifrån vi hämtar vårt uttryck. Att det hörs ett ramaskri ibland brukar vi säga. Det kommer att bli ett ramaskri, säger vi. Och vi förknippar inte ramaskri främst med död och katastrof. Utan för oss handlar det mer om högljudd protest. Det är den betydelsen det har liksom förskjutits till. Men ursprungligen så är ramaskri ett uttryck för död och katastrof och förlust och så vidare. I Jeremia, som är profeten då, som uttalar det här första gången, så handlar ramaskriet om hur det norra riket i Israel invaderas och förs bort och huvudstaden Samaria jämnas med marken, kan man säga. Nationell död och katastrof och enormt lidande. Det är det som ligger i Jeremias ramaskri. Och det här ramaskriet som Jeremia talar om, det är ett ramaskri som fanns innan han uttalade det och som har fortsatt sedan dess. Det finns många platser i världen idag som kontinuerligt lever i ett ramaskri. När både vuxna och barn förs bort, våldtas och mördas. Det är så vår värld ser ut. Ramaskriet fortsätter. Så den här mörka sidan, den fasansfulla sidan och fortsättningen av julevangeliet är inte på något sätt unikt för det tillfället där och då. Historien har upprepat sig innan dess och har upprepat sig sedan dess. När Herodes beordrar att döda de här barnen, gossebarnen under 2 år, så gör han det utifrån maktbegär och rädsla. Och det är ju fortsatt någonting som styr i de här områdena som vi tänker på. Där ramaskrit fortsätter att höjas. Så det vi läser i den här fortsättningen av dagens evangelium och julevangeliet, det är inte någonting ovanligt eller unikt. Det ovanliga i det som vi läser och som vi kanske också är lite det svåra, det är ju att det här ramaskriet tycks ligga inom ramen för det vi kallar Guds frälsningshistoria. Det Gud gör när han ska rädda den här världen. Så säger profeten, eller Matteus hänvisar till profeten och säger att det här hade profeten sagt. Det här hade Herren talat om innan. Alltså det Herodes gör är förutsagt genom profeten Jeremias, skriver Matteus. Och det här är det märkliga. Tittar man lite närmare på det här avsnittet som jag läste från Jeremia, så märker vi att ramaskriet som är förutsatt, det är omringat utav en massa luften om Guds räddning och frälsning. Alltså det här ramaskriet är omgärdat utav massa luften. Det löper parallellt. Den här ramaskriet, och ska vi kalla det änglasången. Om första delen av julevangeliet är ljuv änglasång om frälsning för världen, så är den andra delen ett ramaskri. Men de här två sakerna löper parallellt genom Bibelns historia och genom människans historia. Så det som beskrivs av Matteus, det är insprängt i en större historia som handlar både om ramaskri och om räddning för en hel mänsklighet. Och det här löper parallellt. Det fasansfulla och det fantastiska. Änglasången och ramaskriet. Och i ljuset av det här så är det ju inte så svårt, det är inte så långt att komma till frågan om Guds roll och makt i allt det vi ser och det vi läser om sker. Vad innebär det i allt detta när vi bekänner i vår trosbekännelse? Vi tror på Gud, Fader allsmäktig. Har Gud all makt när vi ser så mycket? Både i fortsättningen av julevangeliet, men också genom historien och kanske också i våra egna liv. Alltså för de familjerna som drabbades av Herodes vrede, till exempel kvinnan som är porträtterad där, hon som med sitt liv försökte skydda sin son. Och vi vet inte hur det gick, men många förlorade sina söner. För dem där och då måste det ha varit väldigt svårt att se Guds räddning för världen. Deras värld hade ju fullständigt rasat samman. Och då är det inte lätt att vare sig höra eller se att Gud räddar en hel värld och en hel mänsklighet. Och så är det för oss också. När livet är ett ramaskri, då är det väldigt svårt att höra Guds löfte om räddning och liksom ta till sig det där hoppet som finns där, som löper parallellt med ramaskrinet. Matteus sätt att på något sätt hålla ihop ramaskri och änglasång, det är den återkommande frasen, det som sagts genom profeterna. Alltså oavsett om det handlar om änglasång eller ramaskri, så säger han att någonstans där i botten så finns Gud. Han kopplar ihop det som händer med Gud på något märkligt sätt. Vi tror på Gud Fader allsmäktig. Tycks vara någon sorts botten för honom. Alltså det fasansfulla som händer med de små pojkarna i Betlehem, det låg på något sätt inom Guds kontroll. På något outgrundligt sätt. Och det här, det är ju det märkliga. Inte att Gud såg det som något gott, men att han på något märkligt sätt fanns mitt i allt det onda som hände där och då. Att han faktiskt fanns där vid den här kvinnans sida. Och även flykten till Egypten och senare bosättningen i Nasaret, det är någonting som Gud också finns i, som profeterna har förutsagt. Och när det gäller Guds egen son Jesus, så verkar det som att varje detalj, varje del i hans liv på något sätt ingick i någon sorts plan för Gud. Att det hade en botten i det Gud tänkte och ville i hans frälsningshistoria. Alltså i slutändan så blir det som Gud har tänkt och vill. Och då kan man fundera, är det så för varje människa eller gällde det bara Jesus, Guds egen son? Har Gud en plan för ditt och mitt liv? Är allt förutbestämt ytterst utav Gud? Och det här är ju frågor som man inte minst kan fundera över när man ser tillbaka på ett år, det som hände, och när man ser fram emot ett år, det man tänker kanske kommer att hända. Den danska filosofen Kierkegaard, han hävdade att vi lever våra liv framlänges, men vi förstår dem baklänges. Och med det så ville han nog säga, och jag tolkar det som så i alla fall, att han hävdade att vi inte alltid förstår nuet här och nu. Särskilt inte om nuet är ett ramaskri. Då är det svårt att få svar på alla de här frågorna som vi får. Speciellt när livet gör ont, när vi drabbas av sjukdom, lidande, död. Då är det svårt att förstå. Istället så hänger ju många varför där i luften, och de hänger där obesvarade. Det är svårt att få tillvaron att gå ihop. Och vi förstår inte och vi undrar, Gud, finns du med också i allt detta? Och sen verkar ju Kierkegaard påstå att det är först i backspegeln, när vi tittar bakåt på det som har varit, som vi kan skönja någon sorts sammanhang eller någon sorts mening i det som vi har varit med om. Men det där är nog en sanning med modifikation, därför att Bibeln lägger till ett perspektiv till. I Bibeln är det inte bara backspegeln som utgör grunden för förståelsen utav våra liv. Utan förståelsen hämtar vi hos Gud själv. Han som var, han som är och han som kommer. Alltså det Gud har sagt, det Gud har lovat. Där hämtar vi någon sorts förståelse för våra liv. Så vi hämtar förståelse och kraft också från framtiden. Inte bara på det som har varit, utan också på det som ska komma. Den framtid som vilar på det som hände när Jesus dog och uppstod. Det är liksom fundamentet för förståelsen utav våra liv. För jag tror att vi ska vara försiktiga med att försöka hitta mening i de olika ramaskri som vi kan uppleva själva eller som vi kan se omkring oss. Allt det globala lidandet som vi hör talas om och som vi möter ständigt, det har ingen mening. Det vill säga, det ingår inte i någon sorts plan och det är inte meningsfullt för dem som drabbas av det. Men samtidigt får vi säga, det är på något märkligt sätt inneslutet i Gud. Och inte heller i våra egna personliga ramaskrin finns det någon mening i dess verkliga betydelse. Det onda, det är ont rakt igenom. Och det är det som gör det onda så ont, att det finns ingen förklaring. Det finns inget svar riktigt på varför, mer än att vi kan konstatera att det finns. Och det är det som gör det onda så ont. Men det finns samtidigt ingenting som ligger utanför Guds kontroll. Och det här är ju mysteriet, evangeliets mysterium. I Guds allmakt så ryms på något märkligt sätt både änglasång och ramaskri. Det ryms där samtidigt på en och samma gång. Precis som det gör i julevangeliet, där vi både får läsa och höra änglasången och vi får också läsa om ramaskriet i Betlehem. Och så är det också i vår egen tillvaro, tror jag. Änglasången, det är hoppet när ramaskriet hotar att överta våra liv. Sången och orden om det, om att det finns ett hopp, det är större än alla andra hot. Sången som förkunnar att Gud har all makt. Att Gud en dag ska plocka bort all ondska, all sjukdom, allt lidande och all död. Och det är ju sant på grund av det Jesus gjorde när han dog och uppstod. När Gud lät allt detta drabba honom själv. Att till och med Gud själv drabbas av världens ondska och elände, det är ju vår räddning. Och det är det som blir fundamentet i vad som än händer. Och när Jesus själv till slut blir avrättad, när Gud låter sig dö, så lurar han ju till och med döden. Döden tror att han har fått övertaget. Men så uppväcks Jesus från döden och övervinner döden. Och så är den sista fienden övervunnen. Ondskan har lidit sitt slutliga nederlag. Det är fundamentet mitt i allt som vi upplever. Och vägen dit för Jesus till den punkten, den innehöll både änglasång och ramaskri också för Jesus. Han har gått samma väg som varje människa går. Han går med dig och mig. Han har gått med oss 2017 och han går med oss 2018. Och du och jag, vi vet ju ingenting om vad som händer 2018, vad det innehåller. Vi har planer, vi har tankar, vi har förhoppningar och kanske har vi också ibland farhågor för det som ligger framför. Och vi gör ju vad vi kan för att det ska bli så bra som möjligt. Men det bästa vi kan göra, det är att överlåta oss på nytt i Guds hand. Att överlåta allt det vi är, alla våra drömmar, alla våra förhoppningar, alla våra farhågor, att överlåta allt det till Gud. Det innebär ju inte att våra liv befrias från ramaskri, att vi blir immuna på något sätt. Men det innebär att våra liv laddas med ett hopp och ytterst också en mening. Jag inledde ju den här gudstjänsten med någon sorts boktips eller en bokreferens. Jag tänker att jag ska avsluta med en bokreferens till. Därför att den här typen av överlåtelse, att överlåta både sina förhoppningar och sina farhågor till Gud, allt det som är i mitt liv, det är en överlåtelse som vi behöver öva oss i. Och det är många som har gått före och många som har beskrivit vad innebär det att överlåta sitt liv på det sättet. Och en som har försökt formulera det här och som har gjort det på ett mycket kortare sätt än den boken refererade till i början, det är en liten kort bok som heter Mitt liv i dina händer, en bok om överlåtelse. Den hinner man läsa på timme, tror jag. Skriven av Wilfrid Stinnesen. Han har samlat den här typen av erfarenhet och formulerat det. Vad innebär det att överlåta sitt liv i Guds händer? Och så beskriver den tre stadier utav överlåtelser. En resa som en människa inbjuds till att göra. Och det första vi behöver göra, säger han, det är att komma till insikt om att allt i denna världen ligger ytterst inom Gud. Det finns ingenting som ligger liksom utanför Gud. Allting vilar i Guds hand. Att det är liksom grundfundamentet i tillvaron. Både änglasång och ramaskri ryms i Gud. Det andra steget är att själv aktivt bli en del av Guds plan och Guds vilja och säga: Gud, jag vill på något sätt tjäna dig. Jag vill göra din vilja. Att leva med den önskan. Men så säger han, men så finns det ytterligare ett steg. Och det är att låta Gud få bli den aktive. Att det inte är jag som är aktiv för Gud, utan att det är Gud som är aktiv i mig. Och så formulerar han det så här. Nu ska ni få ytterligare en bild att vila ögonen på. Och så ska ni få lyssna till den här texten. I denna tredje etapp är överlåtelsen mycket radikalare, mycket mer total än den som gällde i den andra etappen. Där avstod jag från allt, från att själv välja vad jag skulle göra. Jag försökte utforska Guds vilja och sedan utföra den. Men det var jag som gjorde Guds vilja. Nu erbjuder jag Gud inte bara min vilja, utan alla mina möjligheter, alla mina själskrafter, för att han själv genom mig ska utföra sin vilja. Tidigare var det jag som spelade fiolen. Det var visserligen Gud som gav mig partituret, och jag spelade lydigt vad han gav mig att spela. Nu ger jag fiolen åt Gud och låter honom spela. Man hör att det är samma fiol. Den har sina egendomligheter och brister. Ändå finns det ingen likhet mellan den musik jag själv frambringade och den som klingar nu. Gud inte bara utnyttjar fiolens alla resurser, utan i hans spel finns det något som avslöjar honom. Det är inte jag som har blivit duktigare. Nej, här spelar en konstnär av allra högsta klass. Att vara Guds fiol är något helt annat än att spela fiol för Gud. Nu nöjer han sig inte med att bestämma vad som ska spelas, utan han rör själv vid mina själsförmögenheters strängar. Han kan det först när han verkligen har fiolen i sina händer, när min överlåtelse inte bara gäller en del av mig, utan hela mig.